Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hallå, Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Detta händer snart. Den 7 mars 2017 så kör jag stand-up, musik och lite annat skoj med specialisterna i Göteborg. Det vill säga Anton Magnusson och Albin Olsson. Det är en liten eftersläntra på The Atta Bice Tour och det är nog den sista gången vi kör den showen. I alla fall i Göteborg. Det är på Henriksberg och biljetter finns på biletto.se. Sök efter The Atta Bice Tour. Den 10 mars så visas en slapp timme. Min stand-up-special i repris på Comedy Central. Ni kan kolla på den där. Eller så se den på Dovaskans tull med mig. Jag kommer nog vara där med några kompisar. Klockan 22.00 börjar den. Sen dagen efter, lördagen den 11 mars, så kör jag stand-up på ett nytt ställe i Stockholm som heter Pure Nightclub. Jag headliner den kvällen och Johanna Wagrell och lite andra kör också. Och biljetter hittar ni på Stockholm Comedy Club /pure. Alltså pure. Och glöm inte att jag turnerar med Peter Wahlbeck i maj i 5 svenska städer. Biljetter till det hittar ni på gardenfors.se. Håll ögonen öppna om ni bor i Göteborg, Stockholm, Malmö, Jönköping, Gävle, Lund, Umeå, Linköping eller Växjö. För då gör jag någonting i din stad. Stand-up blir det förmodligen. Surfa in på gardenfors.blogspot.com för mer info och länkar gällande alla mina gig. Och följ mig på sociala medier, till exempel Instagram. Där heter jag @gardenfors. Men nu kommer Arkivsamtal. Mycket nöje! Hej! Välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Adam Svanell. Välkommen hit.
Tack.
Du är en ganska önskad gäst bland arkivsamtalslyssnare.
Mm, vad härligt.
Mm. Och du har varit med ett antal gånger.
Ja, vad är det för typ av lyssnare som önskar mig? Är det någon speciell?
Jag tror att det är lite hardcore fansen. För att det är ganska många som... det här har jag hört om vissa. Nej, jag lyssnar ju aldrig när det är något namn jag inte känner igen. Alltså så här, om det är Sven Melander eller Peter Wahlbeck så kanske de klickar in på podden. Ja. Men hardcore-fansen, dels så är det ju de enda som har möjlighet och kanske... Alltså folk som kanske känner igen dig från Svenska Dagbladet eller andra grejer du har gjort yrkesmässigt. Där kan man känna igen dig från. Men du är hittills inget hushållsnamn.
Nej, jag har inte riktigt Sven Melanders träffyta. Så.
Lite hans mustasch och glasögon.
Ja, jo. Det skulle vara det.
Frågan om han själv har. Han har varken mustaschen. Frågan om han har glasögon. Men jag ja,
du har ju träffat honom då.
Jag har träffat honom. Men mustaschen hade han nog rakat av faktiskt.
Ja.
Och glasögon minns jag inte. Jo, det har han nog faktiskt. Men när jag klär ut, jag klätt ut mig till Sven Melander en gång. Då hade jag ju mustaschen. Det sa han ihågkommen. Mm. Nej, men och de har ju lyssnat på avsnitten när du är med, de som lyssnar på allt liksom. Och sen kanske de också har en mer förfinad smak, vad vet jag. Och inte bara uppskatta kända namn.
Ja, nej, så här helt så väldigt vi ser det.
Mm. Men jag har försökt få med det ett tag men utan att lyckas riktigt.
Ja, jo.
Berätta varför.
Det är för att jag har varit sjukskriven för utmattningssyndrom. Eller ja, utbränd som det heter.
Ja, det hette det innan.
Ja.
Någon gång läste jag att de hade bytt namn till yrkesrelaterad utmattningsdepression. Eller något sånt där.
Ja, ja.
Men det kanske lät lite väl hårt.
Ja, jag tror det där med utmattningsdepression också. Någon sån äldre term, nu heter det utmattningssyndrom.
Det är sånt ord man byter namn på ofta. För, ja. för att det är ofta anses vara ett känsligt ämne. Tycker du det känns det jobbigt för dig att prata om?
Nej, inte direkt. Det kanske borde det, för det var någon som jag träffade som jag fick veta en annan journalist också hade haft det här. Och då så...
Anders.
Ja, precis. Han får också heta Anders. Och då så sa han typ så här, ja, det är ju inget man pratar högt om, sa han då. Och då slog mig, aha, är det inte? Och jag har gått och vitt och brett. Jag till och med berättade för en på NK att jag var utbränd. Alltså ja. Han i kassan.
Man hanterar ju saker på olika sätt. Alltså saker som jag tycker är väldigt pinsamma. Enda sättet för mig att få dem mindre pinsamma är ju att prata om dem i offentliga sammanhang.
Ja.
Alltså, jag hade ett specialavsnitt av Specialisterna podcast där jag berättade att jag hade börjat raka pungen vid 38 års ålder.
Ja, ja.
Och det tyckte jag var lite pinsamt. Men,
att efter, du hade börjat raka pungen eller att det var nu?
Ja. Hade jag varit 20 och alla andra hade gjort det runt omkring mig så kanske det inte hade varit... Men och det är mest folk som är lite äldre än jag som tycker det är jättekonstigt. De som är yngre säger, har du kört original fram tills nu och tycker det är konstigt?
Ja, jag förstår.
Medan min i viss mån förläggare Fredrik Jonsson sa, jaha, så du har gjort en Lars Leijonborg.
Ja, just det. Men han gjorde inte det väl?
Nej, jag vet inte. Jag sa det.
Att han fick frågan
i programmet Silikon, tror jag det var. Och jag sa det till Fredrik också, men han fick ju bara frågan. Och jag är inte säker på om han svarade ja eller nej. Jag tror han svarade nej. Men han sa så, behöver man ens fråga?
det är så orättvist.
Om man ens bara frågade tänkande, då gör han det säkert.
Ja, jag har en bekant som är yngre som fortfarande i vissa sammanhang går under ett knullgöran för att och då var det för att en annan kompis sa till honom en gång så, knullade du igår? Och han sa, nej, jag vill inte snacka om det. Det var hela.
Okej, så blev han knullgöran.
Ja, så det är lite som det är lite samma grej som stackars Lars som bara...
Men det är inget medvetet så att du tänker så här, nu måste jag prata om det offentliga sammanhanget. Jag börjar fnissa nu för jag känner att jag gör det här till en onödigt stor grej. Så.
Nej, men det är lugnt. Nej, vad ska du... Eller vad,
jag tänkte fråga så här, det är inte ditt sätt att hantera det på att prata om det väldigt mycket i offentliga sammanhang, utan det är kanske mer att du tycker det är så liten grej att du bara berättade för personalen på NK.
Nej, men alltså det är ju klart, det är ju en skitstor grej, för jag har ju inte kunnat jobba på jättelänge och så det är ju en stor grej för mig, men det är inte så att jag berättar det här nu för någon slags egen rehab så, utan det är väl mer att jag, alltså jag tror i allmänhet så jag tycker det är väldigt, det är ganska enkelt, jag tycker det finns mycket fördelar med att vara så här super och dela med sig mycket av så här sina egna, alltså om man själv så där berättar om jobbiga grejer och svagheter och sånt, då blir det nästan alltid så att folk så här, jaha, men och så bara berättar de något själv som de aldrig hade berättat annars och så där. Så att jag bara allmänt kör väl med den liksom hållningen i livet liksom. Och sen är det ganska jobbigt om man ska försöka undvika det också, typ sådär. Ja. Det kan hända någon gång att jag typ träffar någon ytlig bekant och så kanske jag inte är på humör, för att det är ofta när man berättar så säger folk så här, sådär. Och ibland kanske man inte orkar det liksom. Så då har det hänt att jag ibland liksom tänkte, nej, men du vet, så säger de läget, så kanske jag duckar frågan och säger något annat. Och sen, men då blir det som att hela samtalet går ut på att undvika det här ämnet. Och blir liksom,
ja, det är då det blir lite sitcom-artat kanske. Ja, när man ska försöka täcka över någonting som man
inte behöver. Precis. Så att jag vet inte. Varken eller, tror jag. Eller vad svaret på din fråga?
Om du rakar pungen. det är ju ett intressant ämne. Jag vill ändå prata mer om det. Men jag tänkte att vi kanske först ska kasta oss in på det omåttligt populära inslaget Välj drycken.
veckan.
Det kanske var så länge sedan du var här så att förra gången var det måttligt populärt.
Nej, så det var nog omåttligt då med, tror jag.
Okej, för det har ju gått från omåttligt till måttligt till omåttligt igen.
Ja, nej, men jag minns att det var någon slags folkligt uppror.
Mm. Men då har vi alltså Schweppes Lemon som jag fick av en kompis över någon form av present. Jag kommer inte ihåg var när jag köpte den. Jag tror det var utomlands. Jag har druckit den. Den beskrivs i boken Startpistolen av Claes Holmström som nektar från gudarna.
Hur beskrivs den i Simon Järnfors erfarenhetsbank?
Jag har ju snott den beskrivningen.
Ah, ja, okej. Okay. Så du håller med?
Ja. Jag har nog mest... Nej, jag tycker den är ganska god.
Ja. Jag tror inte lika många kommer citera det. Som det hette i Simon Järnfors podd 2017. Ganska god.
Ja, nu, ja. När man säger det så kommer alltid någon jävel på Twitter så kommer man säga... Sarsaparillesk, The Pop Shop Cola, Fritz Cola, Frutti Extra Melon, Icelandic Snaps, och sen Stony Tangawizi. Det fick jag också. Det med ett medföljande brev. Jaja. Någonting jag hämtade ut på posten.
Mm.
Hej Simon Järnfors. Tack för en bra podd, utropstecken. Här är en dryck till väl i drycken. Enligt Wikipedia är det en ginger beer från Sydafrika som licenstillverkats runt om i Afrika. Just denna är tillverkad i Rwanda och köpta. Vänlig hälsning, Erik Svensson. Det finns en liten historia bakom den. Sen har vi gammal mjöd, Fanta Zero. Finns ju en riktigt gammal julöl också. Och för tråkmånsar och nejsägare, vatten.
Ja, men jag tror jag tar den där med brevet.
Ginger beer från Sydafrika. Stony Tangawizi.
Ja, från Rwanda var det.
Ja. Ja, det låter spännande. Jag tror jag ska slå till kanske på sarsaparillesk. Och se om det smakar jänka som jag misstänker. Vilket jag egentligen inte tycker om. Men jag är spänd. Det får bli en del i det nya inslaget i arkivsamtal.
Mm-hmm.
Europas sämsta cliffhanger. Kommer sarsaparillesken smaka jänka, som jag misstänker.
Spännande.
Då är vi strax tillbaks med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaks med dryckerna kända från det...
Vänta, det här kanske du vill ha med, liksom.
Ljudeffekten när Adam häller upp sin Stony Tangawizi i glaset. Den är diskvattens grågrön.
Mm.
Eller grön kanske att ta i. Grå i alla fall.
Ja, den ser inte så märkvärd ut, alltså.
Och nu ska vi rycka bort skynket från Europas sämsta cliffhanger och ta reda på. Smakar den här... Sioux City sarsaparill från Soda Nation-butiken i Stockholm. Smakade en jänka som tugga mitt jänka. Japp, det gjorde den. Väldigt mycket dessutom.
Ja, det här smakade inte så anmärkningsvärt. Det smakade som en ginger beer helt enkelt.
Okej, men smakade den ingefära?
Ja, ingefära. Inte jättestark. Ganska söt.
Okej.
Ja.
Det är första gången kanske du inte väljer något alkoholhaltigt i väljdrycken.
Jag tror det, för jag minns när det fanns den här väljdrycken-podden, eller bloggen menar jag. Mm. Då var för mig att de hade sammanställt att jag alltid valde alkohol. Det är inget jag har tänkt på själv. Nej, jag försöker ligga lite lågt med alkohol nu.
Är det i samband med utmattningen?
Ja, men precis. För i början så undrek jag liksom... Liksom kaffe och nikotin och alkohol och så bara för att liksom stabilisera. Men sen efter ett tag när jag mådde lite bättre så började jag prova att dricka alkohol och upptäckte jag liksom att jag har helt bytt, det har helt bytt effekt på mig kan man säga.
Mm.
Att liksom när man dricker alkohol ofta så blir det som att man tar ett glas och känner man så här, ah, nu kommer jag till min rätt. Typ, ja. Men nu är det var det nästan mer som att man känner sig liksom lite grumlig och snurrig och liksom, nästan mer ur balans bara. Typ, sådär. Och jag hade ofta svårt att sova efteråt. Sådär.
Ja, det var ju när
så jag började fasa in alkohol sakta igen.
Ja, du försöker göra det?
Nej, försöker, men ja, du vet.
Det var någon när jag var liten som sa att alkohol förstärker de känslorna man redan har. Men det stämmer inte helt och hållet. Det kan ju vara så att man mår dåligt och så tar man en sup som man mår bra.
Ja, precis.
Men ibland kan det ju vara folk som är aggressiva som blir ännu mer aggressiva när de dricker. Eller?
Ja.
Det finns ett gammalt Bill Cosby stand-up-skämt som jag inte tycker är jättekul.
Men ändå kommer dra.
Jag kommer ändå dra det. Och jag blir alltid förvånad att när han kör det, vilken, alltså publiken, de dör av skratt.
Ja.
och skämtet är så här: the thing about cocaine is, ja, världens sämsta Bill Cosby. They say the thing about cocaine is it enhances your personality. But what if you're an asshole? Du kan se det själv. Cosby on cocaine kan man söka på YouTube. Man ser att det dödar hela rummet. De vrider sig av skratt. Men humor är ju, som många har sagt förut, en färskvara.
Exakt. Men jag kände på något sätt, tänkte man ju ungefär det redan när du sa det här, enhances. Ja. Alltså, det var ju inte så...
Det är en lågt hängande frukt.
Ja, väldigt lågt hängande frukt. Det var för ett råd jag fick av en bekant också. Bara. Ja, men ta det lugnt nu och stressa inte tillbaka till jobbet och vila och undvik kokain.
Oj!
Ja. Jag tänkte, det är inte det som liksom det första man tänker på när man,
nej,
när man är liksom sjukskriven, att man ska liksom dra en lina.
Nej, men det är nog ganska klassiker i, jag tänker så här, klischébilden av journalisten som jobbar väldigt hårt och sen super för att lugna ner sig och sen blir gravt alkoholiserad.
Ja,
det är mycket snack om de här gamla journalisterna med röd näsa som hade en flaska renat i arkivskapet.
Jo,
liksom.
Exakt. Det är inte jättevanligt längre.
Nej, men det är kanske vanligare med kokain nu. Det kan man ändå, alltså så här, snabbt, jag vet inte. Ja. Jag bara gissar nu. Men berätta, hur började allting?
Det var Leif G.W. Perssons fel.
Leif Persson?
Ja, Leif Persson, det var hans fel. Man kan säga att han puttade in mig i väggen.
Är det så?
Nej, men jag skulle... det är ju egentligen mer, alltså jag vet inte, jag ska göra det här hur detaljerat som helst, men...
Jo, men vi har en timme på oss.
Okay. Och sen då, ja men hösten är alltid den jobbigaste perioden på hos oss på jag har inte sagt det kanske, men jag jobbar upp på Svenska Dagbladet eftersom, ja.
Ja, du inte det fortfarande?
Jo, men jag menar att jag tänkte, den som lyssnar kanske inte vet det. Ja.
Ägs det av Schibsted?
Det gör det.
För du försökte ringa från ett nummer som då jag sen googlade upp att det var Schibsted, så att vad du tänkte, ja men det är förmodligen du då som har försökt ringa.
Just det, vad bra gjort då. Det brukar annars vara att folk bara skiter och svarar för de ser det numret, för att de tror att det är en telefonförsäljare.
Nej, jag svarade, men det var bara helt tyst i luren.
Okay. Det är en feature vi kör med på Schibsted. Ja, men hösten är liksom ganska extra mycket alltid. Det är jättemycket premiärer och det är bokmässan och allting. Liksom.
Sen mår man ju ofta lite sämre när det börjar bli mörkt ute.
Ja, jo visst, så är det. Men sen då så har jag dels hållit på med en bok.
En ny?
Ja, ett tag.
Uppföljaren till sig hela lagom.
Ja, det kan man väl säga om man vill. Ja. Jag tror inte så, det är inte så det kommer marknadsföras.
Vad heter, eller vad handlar
det? Nej, det behöver vi inte gå in på.
Okay.
Det är inte, men i alla fall, så det har jag liksom gjort det i perioder, fast jag, men sen under hösten blev det mer och mer att jag höll på med det kanske samtidigt då, alltså på helgerna. Innan har jag mer tagit ledigt ibland och skrivit, men nu blev det, eftersom jag började träffa ett förlag och sådär, blev det väl att jag satt med det, ja, då med. Och ja, sen dessutom...
På helgerna tog du ledigt innan? Men nu så...
Nej, men innan precis, så började jag väl hålla på med det ganska mycket. Alltså jag fick inte så mycket återhämtning helt enkelt.
Men
och sen har jag då även haft den här spalten jag skrivit varje vecka.
Där du guidar till höjdpunkterna.
Ja. Det var ju det här är det som ersatte guidat till höjdpunkterna.
Men i viss mån kan vi väl ändå säga att du guidar
till höjdpunkterna i veckan, kan man säga. Mm. Ja, Ja, men i alla fall, och det var ju också något som har gett mig kanske en växande prestationsångest liksom, att när jag började med det där så var det ingen käft som brydde sig om det liksom. Men sen så började det gå väldigt bra så där. Och du vet, på tidningen för den mäts allting, så det blir så här, ja men det där fick ju så många klick och så många delningar och så här lång lästid och allt sånt mäts. Och då börjar liksom folk räkna med, ja men den där grejen, det är en bra trafikdragare på fredag eftermiddagar, alltså sådana grejer. Så dels den grejen och sen bara allmänt tror jag min egen inre sådär liksom. Ja men du vet, jag kände rätt mycket att det var jobbigt. Att liksom, varje vecka måste det vara liksom lika bra.
Ja,
det
är
svårt
ja,
att acceptera.
Prestationsångest.
Ja men du vet, så jag brukade skriva den där på fredag morgon. Det blev allt oftare att jag satt och jobbade över på torsdag kväll hemma. Mm. Liksom bara för att jag hade inte kommit på någon tillräckligt bra idé och sådär.
Men?
Ja, du vet, så det var flera faktorer som gjorde att jag mådde sämre och sämre under hösten och liksom fick typ hjärtklappningar och sömnproblem och sådana grejer.
Men hade du något privatliv under den tiden liksom? För jag tänker att ibland så är det kombination med någonting jobbigt som i privatlivet också, men...
Ja, nej, det var inget sånt som... Nej, det var inget direkt så som
du kanske inte hade tid med privatliv.
Jo, det hade jag nog, men det var... Ja, nej, i det här fallet var det nog inte så mycket det.
Men...
Ja, men i alla fall, och sen blev jag sjuk dessutom.
Förkyld.
Ja, men sådär liksom. Och det blev aldrig bra. Som det kan vara när man är stressad liksom. Mm. Att anta att immunförsvaret inte funkar riktigt. Och sen då så skulle jag göra en intervju med Leif G.W. Persson på... Leif Persson, förlåt. Med Leif Persson på något sånt evenemang som vi har varje år som heter Bokens dag. Det är så här massa... folk som kommer till Oscarsteatern och så intervjuar olika journalister och olika författare.
Mm.
Och då var jag egentligen sjuk fortfarande, men så kände jag så här, men jag har ju läst hela hans tjocka bok och bara för att göra den här grejen. Och
den där någons grabb.
Nej, det är inte den, utan det är hans senaste bok som heter Kan man dö två gånger? Så i alla fall, ja men då så tänkte jag så här, och det var ju taskigt tyckte jag också att utebli, för då skulle någon annan behöva ta den här intervjun som inte hade någon koll. Och så jag tänkte så här, jag kan göra den där intervjun i alla fall, fast jag inte mår bra liksom.
Mm. När var det här?
Det här var ju i förra höstas.
Alltså typ ett år sedan, lite mer.
Nej, nej. Alltså det här är...
Jaha, okej, okay, ett halvår sedan.
Ja, eller lite mindre till och med.
Okej.
Och då så...
Jag har nog överdrivit det här, hur lång tid du har varit borta.
Ja, det har jag nog. Ja, i alla fall. Och då så... Ja, men då när jag skulle gå ut genom dörren hemifrån egentligen. Jag hade liksom verkligen tagit på mig kavaj och putsat skorna och sådär.
Mm.
Ja, då bara fick jag jättemycket så tryck över bröstet typ. Och mådde skitdåligt liksom.
Panikångest.
Ja, det var ju det. Fast jag har aldrig haft panikångest innan. Så jag förstod inte. Jag var inte säker på att det var det. Men ja. Rätt. Och då samtidigt så kom sådana tankar att shit, ja, vad fan vad jag mår dåligt. Och tänk om jag försöker göra det i alla fall. Då kommer jag säga, kanske typ svimma inför publik på 1000 personer och så här, du vet, typ så.
Hade det varit så många som kollat på...
Ja, det är ju liksom fullt på Oscarsteatern. Mm. Så jag bara ställde in det där och sen blev det inte bättre och så till slut så ringde jag alltså det blev, du ser det, jag började bli väldigt detaljerat när jag...
Ja, men jag gillar det.
Du gillar det,
ring, ja. Jag vill till och med veta vad du sa när du ställde in det.
Ja, jag tror att, för då var jag ju inne i den här panikångesten typ, så jag tror att jag rabblade typ rätt, nästan osammanhängande till min chef bara. Ja, nej men alltså det har varit väldigt mycket på sistone och alltså, jag har sådär liksom.
Därav kokainmisstanken. Ja.
Precis. Det var faktiskt en kompis till henne som sa det där med kokainet. Ja. Ja, men
de tänkte ja, sådär, om det är så han har lyckats hålla så många bollar i luften ja, samtidigt exakt, innan och sen har det blivit lite mycket.
Ja, men så det slutade med att jag åkte in till akuten då för att de sa att jag måste det och blev inlagd i flera dagar för att de trodde att jag kanske hade haft någon slags typ hjärtinfarkt eller något.
Ja, just det. Jag tror att jag skrev till dig för att du sa att du var på sjukhuset när jag skrev till dig och frågade då om du ville vara med i arkivsamtal.
Just det.
Men då hade du, fast du skrev nog att det var utbrändhet eller någonting.
Ja, men det var, jag trodde hela tiden att det var det, för det var så uppenbar koppling till att jag hade jobbat för mycket och att det kom när jag skulle iväg på den här grejen. Men de på sjukhuset trodde då först att det var en hjärtgrej liksom.
Jaha. Ja. Det känns som det är annars tvärtom, att folk tror att säga så, åh nej, det är något med hjärtat, och så säger folk, nej, det är bara panikångest.
Ja, fast det är Woody Allen-filmer.
Är det en film det är så?
Nej, men ja, alla Woody Allen-film. Alltså.
Han letar efter en huvudvärkstablett, står som en hockeypuck. Det är någon Woody Allen-film han gör det. Men han får stress, håller på att stressa ihop.
Ja, det kommer till. Ja, nej, men det var ju just för jag hamnade. Jag kom in direkt och gjorde lite prover. Mm. Och så hade jag tydligen utsöndrat något enzym som man gör vid infarkter. Och då var de så här, ja, men då lägger vi in dig på kardiologin, alltså hjärtavdelningen.
Okay.
Och då så är det ju så, när man är på hjärtavdelningen, då stuntar de med allt utom hjärtat.
Mm-hmm.
Så att varenda ny person som kom in, en läkare eller liksom sköterska, så var jag så här. Så de bara, ja, hur är det med dig då? Jag förstår att du har haft ont i hjärtat och bla bla. Och så var jag, ja, jag tror ju det beror på stress.
Mm.
Jaha, sa varje ny person. Och så var det liksom, det var ingen som hade skrivit in det i liksom journalen eller något sånt, utan alla bara, ja, de var bara intresserade av själva hjärtat. Så slut så skrev de ut mig och då fick jag ta en taxi hem och hemma ringa vårdcentralen och komma dit istället, och sen blev jag sjukskriven då för det här istället.
Och sen så har du liksom, sen det hände, hur har ditt tillstånd varit då?
Ja, alltså först så var det ju väldigt så att jag inte orkade ens typ se på tv eller läsa eller någonting, utan bara så här typ ligga och vila med lampan släckt. Typ.
Och bara ligga och blunda eller stirra i taket liksom?
Ja, typ. Ja, precis.
Hela dagarna?
Ja, kanske inte riktigt hela dagarna. Alltså jag gick väl ut lite och försökte, alltså sådär lite liksom, man kan inte bara liksom ligga och, men jag sov väldigt mycket i början också. Sådär. Ja, men sen har det ju stabiliserat sig ju hyfsat fort, och sen har det ju bara varit någon slags, man blir lite bättre hela tiden, men det är väldigt liksom.
Hur lång tid, hur många månader var det här handlade om? Alltså,
det var 3 månader jag var hemma helt och hållet bara.
Okej.
Okay. Och sen har jag börjat jobba på, nu jobbar jag 2 timmar om dagen. Okay. Kan jag rekommendera en lagom arbetstid, ta upp det i ditt nästa utvecklingssamtal. Kan jag
med mig själv?
Rekommendera, nej, men jag tänkte med lyssnarna liksom.
Aha. Ja, och en grej som ett tips till lyssnarna också. Jag har också haft panikångest vid 2 tillfällen tror jag bara i livet.
Ja.
Men då var det också, första gången hade jag ingen aning om vad det var. Det var när jag var kanske 19 och mådde ganska dåligt. Jag tror den här, nu ska jag vara så konstig att jag refererar till bara mina serieböcker.
Ja.
För den första finns då skildrat i en död kompis, när jag har haft mycket problem, bland annat att min kompis har dött. Men sen så kom jag ihåg att jag praktiserade på en reklambyrå, Imperiet. Och det var egentligen inte, alltså det var ju det minst stressiga jobbet man kunde ha, praktikant där, jag satt och ritade lite. Men jag kommer ihåg att jag kom upp i ett rätt bra tempo liksom med tecknandet och så här, gjorde massa grejer. Var lite hyperaktiv. Och sen så kom jag hem på kvällen och kände då att jag trodde att jag skulle dö. Att jag så låg och hade lite svårt att andas. Så.
Ah.
Och Kalle Törn som jag bodde med då, han sa ju bara, jag tror inte han tog det på allvar. För jag sa så mycket konstiga saker hela tiden. Ah. Ibland sa jag konstiga saker bara för att vara speciell och märkvärdig. Så att det var väl lite ropa varje grej. Att jag trodde att jag skulle dö.
Ropa panikångest.
Nej, men jag visste inte vad jag hade aldrig hört uttrycket panikångest när jag var 19.
Jag såg den här filmen Manchester by the Sea nyligen. Och där är det så en liten ung kille som får panikångest. Och då störde jag mig jättemycket på att det var just att han bara så. Och så var liksom hans då farbror här. Vad är det som fel? Han bara, det är panikångest. Att det var liksom första gången han var med om det då, och han bröt ihop, och så visste han ändå att det var panikångest. Det var liksom inte trovärdigt, tyckte jag.
Nej, jag vet inte hur det är i det
moderna
samhället.
Han var liksom en hockeyspelande 15-årig kille. Liksom. Ja, åter till din anekdot.
Ja, nej, men det var, och sen bara gick det över, och så sen andra gången det finns skildrat i min seriebok Simonsson har 20 dagar. Mm. Där det är en eller 2 dagar efter jag fått en flaska krossad i huvudet, alltså varit med om en misshandel liksom. Då så bara helt plötsligt var det ungefär liknande. Jag kopplade inte ihop de grejerna. Jag bara så här, hade problem att andas. Jag kunde liksom inte andas in helt. Och jag vet inte om det var tryck över bröstet. Det var något liknande. Men då var jag tillsammans med en tjej som jag dejtade just då. som sa att ja, men det är panikångest. För att hon fick det lite då och då. Och hon kände igen det. Och när jag visste var att det var panikångest, alltså när jag bara sa, hon bara liksom sa, ta det lugnt, försök liksom slappna av. Och då så när jag fattade, okej, det här är bara psykiskt, då kunde jag ju slappna av när jag inte trodde att det var döende, och så gick det över.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, grejen var att jag känner ju till liksom vad panikångest är och så, men jag har också alltid kopplat ihop det just med det där som du sa, att man inte känner att man inte kan andas.
Mm.
Och så kände inte jag. Det var därför jag inte fattade att det var det. Men sen när jag var inne och läste symptomen så hade jag ju typ alla andra symptom.
Och det, men det var tryck över bröstet.
Ja, men tryck över bröstet och kände så här. Och sen när jag kom in då, när jag kom in på sjukhuset, så var ju helt så. Det var typ som när någon så här en dålig tripp på film. Typ så här. Att allt kändes helt, världen kändes helt overklig och typ så här perspektiven var förskjutna. Och jag hade svårt att liksom ens prata med hon i kassan. Typ så här. Jag var liksom helt så här verkligen overklighetskänsla. Det känns som man håller på att bli galen. Typ.
Ja. Men det fick jag av smärta när det här musselskalet fastnade i mitt rövhål. Som också är en sån grej. Om vi snackar nu om att berätta pinsamma saker i poddar på grund av självterapi.
Ja. Vadå, händer det något pinsamt i sammanhanget?
Jag tyckte nog, ja, det kändes rätt pinsamt. Speciellt när min flickvän skulle hälsa på mig på sjukhuset. Och jag visste inte vad det var då. Men det var bara kraftiga smärtor. Ja, det var en skräckhistoria. Skräckkomedi. Och så, ja, men sen bara långsamt så blev du bättre. Eller processen är fortfarande igång.
Alltså, ja, precis. Jag jobbar ju fortfarande 2 timmar om dagen. Så, nej, men det har ju haft väldigt mycket och har mycket sådana symptom då, som tinnitus och tryck över bröstet. Så, så man märker väldigt tydligt om man mår bra eller inte liksom, för att det kommer symptom. Så då får man hela tiden reglera och ta det lugnt och så kanske man lite i taget så här, orkar jag lite mer grejer och typ ta ut svängarna lite mer.
Men är det mest psykosomatiskt att du känner liksom fysiska grejer? Att du känner inte dig deprimerad eller ledsen eller sådär liksom?
Nej, det är mest så faktiskt. Alltså jag tror att jag egentligen i alla fall i början hade någon slags mild depression, det sa läkarna liksom. Men det var ju inte heller så att jag var helt så svartsynt, utan det var ju mer att jag inte hade så mycket lust att göra någonting. Jag ville typ så bara ligga hemma liksom. Men det var ju inte så att jag kände så en massa svarta tankar. Eller
du var
så,
inte
liksom.
Självmordsbenägen?
Nej, precis. Nej, man fick fylla i en sån hur självmordsbenägen man var. Och så satte jag lägsta. För jag kände att det var liksom inte aktuellt. Ja, men sen har jag haft någon sån, du vet, gått och pulat och gjort typ som en lattepappa fast utan barn. Liksom. Att den här liksom hjälplösa lilla knytet som man ska ta hand om är en själv. Liksom. Jag har umgåtts med min kompis Hannes Isaksson som också varit sjukskriven.
Och haft samma anledning?
Han har varit med om en bilolycka.
Mm.
Har haft sånt sjukskrivningshäng. Liksom. Precis som liksom föräldrahäng. Man promenerar och fikar. Och så. Träffade faktiskt David Liljemark under en av våra och fick komma hem till honom.
Oj, oj, oj.
Under en av dessa lattepappa-sessioner.
Ja, fan med att han har nämnt där i förbifarten.
Ja. Ja, men det var roligt att få komma hem och se hur han bodde. Han hade, jag antar att du har varit där.
Ja.
Han hade ju väldigt mycket saker.
Ja. Han, alltså det är ingen hoarding på det sättet att det är en total röra.
Nej, nej.
Men en organiserad stor samling av saker.
Ja, men han, det var kul att se också vad hans barn var ju med.
Mm.
Och han var ju sitt vanliga jag, det är David jag känner, så att han drog mycket under bältet skämt.
Han var det trots att barnen...
Ja, men det jag ska komma till, att först då var barnen ute och lekte.
Mm.
Och då var han väldigt så, han plockade fram ett nummer av Laban och så, det var mycket skämt, du vet, med skämt när det är så här, påven någonting, välsignade små barn och så hade han... Tippexrapport välsignade och så var det knullad. Typ sådär. Mycket sådana.
Liksom från hans fansin Laban. Ja. Mm.
Men sen då, och så fick jag ett nummer av Laban då.
Mm.
Men sen när barnen skulle komma så var han liksom så, kom en plastpåse och var så, göm tidningen. De får inte se. Han var väldigt noga med det, liksom barnen inte fick se. Men sen en stund så skulle barnen komma och rita.
Mm.
Och då hade de ändå skrivit sådana könsord.
Hade barnen skrivit?
Ja. Jag kommer inte ihåg vad det var, så jag ska inte säga, men säg att det var så här röven eller något så, ballen typ så. Så
men det var kan man ju få på andra det, håll.
Ja, men jag fick ändå känsla av Davids liksom, den här entusiasmen, hur mycket han tryckt undan den, så liksom har den ändå gått vidare på något sätt till kidsen.
Det kan också vara rent genetiskt,
att man
tycker att liksom en hjärna, man har ärvt en hjärna som tycker att kittlande ord, om man får en reaktion på det, är väldigt intressant. En sån
prutthumorgen.
Ja, men det kanske finns.
Ja, ska inte utsluta det.
Jag tänkte på en sak också. Alltså, jag har ju lite olika... har haft en del olika journalister i den här podden. Bland annat Hanna Fahl. Det var länge sedan hon var med. Hon har ju fått barn och sådär. Eller hon varit med en gång sedan hon fick barn, tror jag bara. Eller två. Men jag tänkte på för när Ove Törnqvist gick vidare till final i Melodifestivalen.
Mm.
Hon är ju då liksom Mello-korrespondent eller någonting på DN.
Just det.
Då tyckte jag det var så konstigt att inte den här... hans låt Sverigebesöket kom mer upp till ljuset än vad den här... än vad den har gjort. Känner du till den låten?
Nej.
Det är då att Ove Törnqvist, han var ju känd för Varmkorv Boogie och lite andra grejer. Men, och nu är han ju 80-årsåldern. Och liksom, jag tror när den här podden släpps så är det samma dag som det är final då i Melodifestivalen i Sverige. Och han gjorde, alltså jag kommer inte ihåg hur jag snubblade över den. Det var nog att jag gillade någon Varmkorv Boogie. Och började lyssna lite på liksom Ove Törnqvist låta. Och sen kommer...
Jag fick mycket dra det skämt. Ja, var det här förra året eller?
Ja. Förra året.
Alltså, som jag... du gillade Varmkorv
Boogie. Nej, men det var inte jättelänge sedan.
Nej, det var inte det. Jag tänkte att du var barn.
Jaha, ja. Nej, jag upptäckte det när jag var kanske i 25-årsåldern eller 30 eller något sånt där. Så det var, ja, men det var kanske 5 år sedan, max. Men han har gjort en låt som heter Sverigebesöket. Och... det är liksom den, jag uppfattar den som väldigt rasistisk.
Mm-hmm.
Han säger bland annat raderna: vår invandringsminister har fått tips av antikrist här och släpper in de gangsters andra länder kör ut. Och sen, lite senare låten säger han: de knarkar, svinar ner och stjäl, våra gamla sparkar dem ihjäl. Och så vidare och så vidare. Vill du lyssna lite på den?
Självklart.
Okej, okay. Då kommer ett litet citat från den låten här.
Att vår invandringsminister har fått tips av antikrist här och släpper in de gangsters andra länder kör ut. Att fascismen gror i våra parker i takt med terror, våld och knark är att säkerhet och trygghet börjar ta slut.
Okej, okay. Nu har vi... lyssnarna har hört ett litet citat från låten. Och du har fått lyssna på hela låten.
Ja.
Vad är din spontana reaktion?
Ja, det var det var ju någon slags liksom Östervarnebring dansbands country fast liksom vit makt.
Ja, vad sa jag uppfattaren också?
Ja.
Alltså det andra citat som jag inte har nämnt hittills är, det finns schyssta jugoslaver och så nämner han lite olika folkgrupper och sen men sen så är det någon sån här parallell, men våra gamla står i vårdkör. Alltså det är ganska mycket modern SD-retorik,
ja, även om alla Kent Ekerots liksom, det är hans körben, han är ute på torgen och snackar och så
här, mord och Svea, vad har du ställt till och liksom det. Och sen det känns lite som att den här låten har tystats ner. Alltså så här, det finns, om du ska googla på nätet så finns det de som har tagit upp det. Till exempel Kalle Lind skrev lite om det, men han citerar inte det värsta av texten. Jag tror han hade en ganska så här mild syn på den här låten.
När är den ifrån?
Den är från 81 tror jag någonting.
81.
Och, men när jag bara såg så här Ove Törnqvist på löpsedlarna liksom handbarn för att då han hade gått vidare till final i Melodifestivalen, det var min första tanke. Sverigebesöket liksom. Och att det var konstigt då att liksom att det är inte, för det känns ju som att det hade varit en ganska bra vinkel för då en skandalblaska eller så Aftonbladet eller Expressen och ta upp det här. Men ingen av dem har liksom, jo det var då Kalle Linds krönika som idag såg jag att den hade dykt upp. Men det var ingen liksom skandalvinkel på den liksom heller, att det här, det var bara så här, han gjorde nu, för han har ändå uttalat sig att han tycker det är tragiskt att SD är i riksdagen och han sa att han skulle vilja egentligen ställa upp med en Trump-kritisk låt i Melodifestivalen. Men det här känns, och jag skrev då till Hanna Fahl och sa, hur är snacket internt i Mellon, eftersom hon är ju liksom akkrediterad för att skriva om det här.
Ja.
Hon svarar inte på det meddelandet överhuvudtaget.
Nej.
För att det känns som att jag tror
kanske
att
förbereder ett skop nu.
Jag vet inte, alltså det är ju, den här låten har uppmärksammats för.
Oh.
Men jag bara tycker det känns som att många tidningar och journalister kanske har anledning att hålla sig väl med hela Melodifestivalen apparaten för att få tillgång till liksom.
Fast nej.
Du tror inte det?
Det tror jag inte alls.
Jag tror
att folk inte har någon koll på Ove Törnqvist. Han har varit bortglömd så länge och liksom.
Okej, okay. Men då
eller så tycker de att så här, en 35 år gammal låt liksom för.
Men han valde ändå att ta med den på sin samlingsskiva som släpptes 2004.
Ja, okej.
Okay. Så att han verkar inte själv vilja mörka det liksom.
Jag fattar.
Men
jag tror inte på den där att man inte vill, alltså jag menar, tänk på hur många olika artister som är med i Melodifestivalen jämt och hur många som får mycket skit att man inte skulle. Ja, men då skulle man inte våga stöta sig med bokförlagen heller eller med alltså någon. Det finns,
men jag tänkte på det ungefär som med kungahuset. Det tog ju väldigt lång tid innan någon skrev om alltså kungens otrohet och sånt var väldigt känt innan någon började skriva om det. Och det var väl ganska mycket för att ifall till exempel Expressen och Aftonbladet skulle de inte få någon information från hovet eller?
Nej, fast det tror jag faktiskt också handlar om en annan sak. Det är att man kan ju inte skriva om något sånt om man inte har bra källor.
Men.
Och sen kanske man också tycker att det är för snaskigt liksom. Att skriva om liksom otrohets och sån rykten liksom. Men när det kommer, det var det med kungen, var det att det kom en bok.
Ja, just
och då är alltid en ursäkt, och kan alla skriva om det. För det är ju den här boken vi skriver om. Alltså, nu kommer en bok som hävdar att kungen har gjort det här och det här och det här. Och då kan man plocka upp saker som man tidigare tyckte var för slafsigt. Liksom.
Ja. Men
jag menar, det är ju skillnad på kungen och hovet och deras makt jämfört med liksom Ove Törnqvist.
Det kan vara andra anledningar. Det kan ju vara så att folk har dålig koll. Men,
alltså folk som jobbar på nöjesbilagorna på kvällstidningen, många av dem är ju liksom 24. Så jag tror liksom inte.
För mig att jag inte helt 100 på det, men det fanns ett inslag i något SVT-program där det var två artister som skulle göra ett samarbete. Kommer du ihåg det här? De skulle liksom fick lite tid på sig att göra en låt. Och då har jag för mig att Jag är inte helt hundra på om det var Ove Thörnqvist, men jag tror det var Ove Thörnqvist och Timbuktu som gjorde en låt ihop. Och det hade varit rätt roligt.
Ove smög inte in något om liksom, bidragstagande.
Men när jag googlade på den här låten, så det var ju så här att det kändes som att vissa, nej, jag kanske blir för konspiratorisk nu, men jag tyckte att första gången jag sökte efter texten var det väldigt lätt att hitta.
Ja.
Nu så kändes det som att många sidor hade försvunnit som behandlade. det är förmodligen att jag för mig. Men också, och det är liksom toppnyheten om det, eller det som stod, då var det så här att Ove Thörnqvist skrev den här låten och tyvärr så misstolkades den som invandringskritisk. Men jag tycker att man hör texten, det finns ingenting att misstolka.
Nej, nu hör, jag har inte läst den, jag bara hörde den så här, men det var, låter ju... Aj, du är så vanlig, har en väldigt så raffinerad, verklig poäng med låten som inte alls går fram.
Nej, men jag tror nog att... alltså det, nu skippar jag det här med att det tas bort på grund av konspirationer, men att ha en bra PR-strateg som jobbar bakom honom, det tror jag nog. Som ändå har liksom, som kan ju kanske liksom publicera en intervju där han publicerar någon form av ursäkt och säger att den har misstolkats som rasistisk, och sen kan man ju betala Google för att den ska hamna högst upp. Liksom.
Ja, det är möjligt att han har något väldigt stort maskineri och så nu. Men alltså traditionellt innan, jag kikade nämligen på när vi höll på med Novell, alltså en tidning som jag gjorde med tidigare, så var vi inne på att vi skulle skriva en artikel om det här bråket mellan just det och Ove Thörnqvist, en sån juridisk strid som har pågått i hur länge som helst, om att han tycker att de har stulit det här. Vart tog den söta lilla flickan vägen? För han har ju en låt som heter Vart tog den lilla söta lilla loppan vägen? Eller sånt.
Mm.
Och där har ju då, alltså jag kan inte de här turerna, men det är liksom någonting som har pågått hur länge som helst. Alltså den här olika instanser, alltså typ 15-20 år.
Mm.
Och hon som skulle skriva nu, Märta Myrsten, jag tror hon la ner det till slut för att hon, det var en massa stök liksom. Men alltså, då minns jag att han var jätteknepig att göra med det här Ove själv då. Och sen då några år senare så fick jag, ja, men den där idén, det var ju, jag tyckte ändå att det fanns något, man gillar såna här historier om liksom rättshaverister eller folk som inte kan ge upp och så här kämpa vidare och så. Så jag minns att jag kontaktade då hans fru eller väl som skötte hans så där, och liksom frågade om det där någonting, att vi, jag kommer inte riktigt ihåg. Men sen då fortsatte, alltså kom jag fram till slut att vi nog inte skulle göra något på det i alla fall. Men då fick jag mejl av Ove Thörnqvist i flera år efteråt typ. Alltså, så fort han skickade då, han höll på och bråkade med Skap tror jag det var eller någonting. Alltså Sveriges kompositör på problemmusik. Så skickade han kopia till mig på alla sina mejl. Så att liksom, man fick inte känslan av så här, en sån uppburen artist som har ett stort, stor stab som jobbar. Utan mer en sån bortglömd farbror som lägger all sin tid på en sån gammalt bråk. Och,
jag tror inte att han har det. Jag tror att det är snarare så att Melodifestivalen har förmodligen då ett ganska stort PR-team.
Ja, jo, det får man väl anta i och för sig. Men...
Det är ju inte, det är ingen konstig gissning. Och sen så tror jag att när då Ove Thörnqvist, han har varit kontroversiell på andra sätt också. Han har anklagats för skattesmitning. Han gav någon fan på käften i någon folkpark. Alltså att det var någon som häcklade honom från publiken och han hoppade ner och nitade då den här personen. Och sen så tyckte han att det blev någon häxjakt i media på honom efter det, så han flyttade till, jag kommer inte ihåg vad det var han flyttade med, utomlands i alla fall.
Mm.
Det är det Sverigebesöket handlar om sen, att han kommer tillbaka till ett Sverige han inte känner igen.
Ja, men det var lite det jag tänkte.
Där invandringsministern fått tips om antikrist, och det kan missuppfattas som för främlingsfientligt.
Nej, men alltså det var den känslan tyckte jag när man fick, när man hörde att det låg egen tragedi bakom.
Ja.
Alltså så det var ju så oerhört syrliga formuleringar att det kändes liksom som att han verkligen, hans morsa verkligen har blivit nedslagen av någon och typ sådär. Man fick lite den.
Jo, så
det kör ju alla gäster med, att de fick stryk av invandrare i tonåren och sådär, både Jimmy Åkesson och Kent Ekeroth, alla. Man får lite sån, jag fick lite den känslan av låten tycker jag.
Jo, jag får också den känslan. Men vad jag tänkte då är att för att han har varit en kontroversiell artist på många sätt. Så då liksom, jag tror att när de bokar folk till Melodifestivalen så måste de nog ändå gå igenom så här, är det här en för kontroversiell artist för att ha med?
Ja.
Och då så, alltså jag, det var till och med så när jag skulle uppträda på Lund Comedy Festival och då skulle ha Anton Magnusson som förakt. Att de hade liksom några PR-människor på Lund Comedy Festival som hade ett möte angående då Anton Magnusson och framförallt då Mr. Cool mediadrevet eller vad man ska kalla det. Och liksom de fick ha ett möte med honom där de hade då en strategi inför massmedia. Hur ska vi göra ifall vi får de här frågorna? Vad ska vi säga? Hur är din ståndpunkt i det här? Och till slut så sa de, ja men du kan ha honom som förakt. Men jag tänker att Lund Comedy Festival är ganska litet arrangemang om man jämför med Melodifestivalen. Jag tror att det finns liknande PR-strateger där.
Absolut. Samtidigt så är ju det grejen kring det här med Mr. Cool och allt det. Det var ju liksom rätt mycket större grejen så här att slått någon på käften. Alltså förstår jag menar? Det blev ju en stor... Det var ju sånt, det är ingen som blir upprörd av att någon har hoppat ner och slått någon på käften en gång på 80-talet. Eller,
nej, menar, just det kanske man inte blir upprörd. Men jag menar, alltså om Mr. Cools texter på P3-språk är uppenbar satir, ja. Så är det här är inte uppenbar satir.
Nej, det känns snarare det som fullt bara, allvar. Det låter liksom som en bara... Ja, precis. Nej, det verkligen.
Nej, men då tänker jag att det stod på hans på Wikipedia-sidan att jag tar en kvist att när i mitten av 00-talet när han tog med den här låten på sin samlingsskiva, då väckte det ganska så mycket stor uppmärksamhet.
Mm.
Så det finns ju ändå liksom... Ja, det är ju inte jättesvårt att hitta på nätet. Det ångrar jag att jag sa. men jag tror ändå att det finns att det...
Ja.
PR-strateger på Mello som har svettats extremt mycket kring det här.
Ja, men så kan
och jobbat för att sprida en alternativ historia kring det där hans texter, alltså där man lyfter fram då att han är emot SD. Det vet jag inte ifall han har sagt på eget initiativ liksom.
Nej, men det tror jag att absolut. De kan ta fram en sån grej så att de har lyft liksom... fram det just för att motverka så. Det tror jag absolut. Men sen tror jag ändå att det är mycket slump att ingen har skrivit. Alltså det är ju ofta jag tycker ju mer det är allting. Det är ofta mycket så, mer saker som styrs av slump än vad folk tror. Att liksom, vem som råkar vara på en viss plats just den dagen och vad den kan eller vet eller har för sådär.
Men sen så är det ju, jag tror det hjälper nog rätt bra att ha ett bra management i sådana sammanhang. Jag kommer ihåg nu, jag lyssnar mycket på en podd som heter Vad blir det för rap?
Mm.
Och då så rapgruppen Migos har blivit väldigt hyllade för sin senaste skiva. Och i en intervju nyligen där de hiphopartisten Makonnen eller I Love Makonnen som han hette innan kom ut som gay. Så hade de i då intervjun sagt alltså, att det är whack och så de tyckte det var hyckleri eftersom han hade pratat mycket om att sälja knark och sånt innan.
Okay.
Och sa att det var tragiskt att han var gay. Och okay. det finns ju liksom, det finns ju på band eller på det finns ju dokumenterat det de har sagt.
Ja.
Men sen eftersom de då släppte en skiva på ett storbolag så hade de ju något management som gick ut med då och så säger att det har missuppfattats att de är homofober. De sa att det är tragiskt, de menar de då syftade, det var bara ett syftningsfält. De tyckte det var tragiskt att han hade behövt vara i garderoben så länge. Men om man lyssnar på själva citaten så är det så är det lika uppenbart att Migos är homofober som att Ove Törnqvist har varit väldigt rasistisk. Men jag tror att om det pumpas ut det här dementin och liksom påverkar det ju såklart mediebilden ganska mycket.
Ja, men dels så påverkar det vad som skrivs för att många orkar inte göra den grundresearchen som du har gjort. Och sen så är det många som inte läser vanliga medier. De kanske läser någon blogg eller vad som helst. Eller du vet, det är ju det. Alltså, någon sin grannes Facebook-inlägg liksom. Och, så att visst så är det ju verkligen att och, jag menar, alla konstiga företag nu för tiden eller vad som helst, alltså om det är så här svenska curlingsällskapet så lägger de säkert pengar på PR typ. Alltså det är verkligen som att alla gör det nu för tiden för att just få fram sin egen agenda.
Din stone, du har ändå druckit.
Ja, jag satt i med den.
Men du, det har vi pratat om innan, att du även lider av Gardenfors-syndrom, som jag så ödmjukt har döpt det till.
Det här, jag kommer inte jag ihåg, vad var det?
Det är då att om man ser någonting ätbart eller drickbart framför sig så kan man inte låta bli att äta tills det är slut eller dricka tills det är slut, även om man inte tycker om det. Nej, jag tycker kanske till och med det är lite äckligt. Och det har du berättat att du och många i din familj lider av.
Ja, så är det verkligen.
Du använder inte uttrycket Gardenfors-syndrom.
Nej, jag tror till och med att det är mer så här, det är nästan som att det är känt lite som Svanell-sjukan. Att min bror bara, ja men det är vi Svanell. Alltså.
Nej, jag tror inte att det är bara jag och min farsa lider ju också av det. Han kallar det själv för, lite ordvitsigt, för seafood-dieten. Seafood, eat food. Okay. Jag vet inte om man har hittat på det själv eller om man har snott det någonstans från. Men jag menar, jag fattar att det är någonting som många lider av. Men det är bara det att, jag menar, Alois Alzheimer var inte den enda som hade Alzheimer heller.
Nej.
Han döpte det efter sig själv. Jag bara ville claima det liksom.
Men du, nu ser jag att du har ändå halva kvar där. Så du, det är som att du inte riktigt lever upp till mytbilden här.
Nej, det stämmer lite. Jag har kvar dels så tycker jag ju inte om sarsaparillsmaken. Och sen så är det också att min fåfänga, den är liksom en minst lika stark kraft som Gardenfors-syndrom.
Uh-huh.
Så att det är därför jag inte äter och dricker. Jag försöker ju liksom medvetet att inte göra det också. För att inte gå upp i vikt.
Ja.
Så jag vill inte dricka för mycket socker eller äta för mycket egentligen. Men när jag är på en fest så är det helt omöjligt att vara, alltså så här, då äter jag, om det är på en fest där det finns jättemycket chips och snacks eller någonting, då äter jag tills jag mår illa. Alltså jag kan inte hålla mig. Fast det tycker jag är ju gott också då. Det här är lite lättare som jag inte tycker om jänkasmaken.
Ja, nej, men jag kan relatera till det. Jag har själv försökt sådär och äta mindre portioner av mat. Så här. Och det är verkligen just så här, när man typ är själv och så, så kan man vara ganska, ganska disciplinerad. Så bara, ja, men nu, så vet man kanske, ja, men nu åt jag ju skitmycket stor lunch, då kanske jag bara äter en liten, bara någon macka eller något till kvällsmat. Det räcker ju och sådär. Men just precis, om man kommer hem till någon och det bara bjuds på grejer. Alltså jag var hemma hos Maja Asper och Lind och hon har gjort pannkakstårta. Och jag bara, så fyra gånger typ så att det är liksom i sådana sammanhang helt omöjligt att ha någon typ av att späka sig själv tycker jag.
När jag nyligen hade flyttat hemifrån så försökte jag vid något tillfälle göra så här storkok. Att jag kokade en hel gryta med någon ratatouille liknande. Och så tänkte jag så här, men då kan det räcka en hel vecka. Men då blev det att jag åt upp allting samma kväll. Att jag bara satt framför tv:n med ratatouille. Och glufsade ju med ratatouille på tv tills det var slut. Liksom.
Jag förstår.
Alltså en hel veckas konsumtion som jag hade räknat.
Så det har ingen sån social komponent för dig? Att även om du är själv och det finns mat så kommer du trycka i den?
Ja, men sen så när jag då började bli mer och mer fåfäng. Efter jag gav mig in i nöjesbranschen och visade upp mig på scenen och sånt där. Så påverkade det med. Jag blev lite anorektisk ett tag till och med.
Vadå?
Jag gick ner väldigt mycket i vikt medvetet liksom. Men ett trick jag kom på då för att stävja Gardenfors-syndrom, det var ju de här färdigrätterna liksom. En portionsförpackning. Om jag tar ut en djupfryst färdigrätt ur kylen, värmer upp den, låter den svalna. Det är lite för stort steg att bara ta ut en till direkt efteråt.
Men
om man kan gå och ta en sked ratatouille eller en näve ostbågar. Det är så snabbt liksom. Men så då blev det min räddning ganska mycket. De här djupfrysta färdigheterna.
Det är så hemskt att du ska säga din räddning. Att du hittar ett sätt att hålla dig smal. Ja.
Är det hemskt?
Ja, väl lite på något sätt.
Ja, det är tragiskt. Det är Men jag kan ju ändå Jag vet inte. Jag kan njuta lite av att berätta om så här patetiska saker om mitt eget liv. Det är något självskadebeteende eller någonting.
Men alltså, jag tänkte apropå nu, för återigen, jag vill gärna föra samtalet tillbaka till min egen mentala ohälsa.
Ja.
Nej, men jag tänkte, jag vet inte om det var sist jag var här eller någon annan gång jag var här, så pratade vi om så här driv kontra talang. Typ,
just det.
Så här, om dig och kontra Anton, typ så.
Ja.
Och jag tänkte liksom nu att, jag menar, mitt driv är typ det som har gjort att jag har hamnat här. Så här. Jag menar, du har ju också ett väldigt sånt, alltså så, känns som du har väldigt mycket krav på dig själv och regler för hur du ska göra, och du måste typ så. Har du liksom någonsin känt dig som att du är så här på väg att gå in i väggen, eller liksom så här vart?
Ja, det har jag. Alltså, speciellt kanske de senaste åren, eller så här, nu så har saker och ting lugnat ner sig lite. Men jag kommer ihåg när vi höll på att spela in samhällsljud och jag höll på med liksom rapmusik, den här podden, jättemycket stand-up. Och det var liksom, då kände jag under en period att jag kände mig stressad och jag tyckte inte det var roligt längre.
Nej.
Alltså, jag kände så här att nej, men nu är det för stressigt, så att jag tycker inte det här, jag gör det bara för på grund av inre och yttre press. Jag gör det inte på grund av lust där. Men då kan jag ändå se, det är klart att det fanns roliga stunder ibland liksom, ja. i de här, det fanns vissa, men själva liksom, jag tyckte inte att min livssituation var njutbar.
Nej, precis.
Tyckte den var lite plågsam. Mm. Men då kunde jag ändå se ljuset i slutet av tunneln, för jag tänkte så här, okej, efter den här sommaren så har jag inte så jättemycket inbokat. Då kommer det bli lugnare liksom, och jag tror jag bokade in någon resa då också, kanske till Japan eller vad det var.
Ja.
Så jag tänkte så här, då kommer jag kunna slappna av och efter det så kommer det vara lugnare. Och att jag kände liksom så här, det här får jag göra nu för att dels för att jag har bokat in det och dels för att jag liksom samlar ihop lite pengar som jag kan då slappna av med senare.
Mm.
Men jag kände ju liksom det här, nu är jag nästan utbränd liksom. Mm. Att det var så här, för att inte kunna ha roligt, det är ju kanske första tecknet på depression.
Ja, jo, precis.
Eller någon utmattningssyndrom, eller vad man ska kalla det. Men sen så är det att nu har jag haft ganska mycket semester och det börjar lugna ner sig lite. Men jag har ändå bokat in lite mer än vad som är helt optimalt.
Det hade ju funnits något lite ironiskt skojigt i om du hade blivit utbränd. Eftersom du har haft odlat den här imagen av slacker och så vidare. Så det hade liksom funnits någon typ av komisk...
utbrända slacker. Ja, det blev en paradox. Men samtidigt så har jag väl också, sen starten här podden för 4-5 år sedan, så har jag ju också varit rätt ärlig med exakt hur jag lever.
Mm.
Jag har ju inte odlat någon slackermyt, i alla fall inte i den här podden. Okej, för att kanske min stand-up pratar jag lite mer om liksom färdigrätter och arbetslöshet. än hur mitt liv har sett ut. Men, det,
ja, men jag minns typ, eller jag för mig att när vi lärde känna varandra, att det var lite så här att du hade gjort, att du gjorde så uttalande om typ så, du tyckte det var härligt att gå och leva på bidrag och
såna grejer. Jag låter en bidragskungen också, vilket ändå, det är ju, den är ändå baserad på verkliga händelser.
Ja, men det är ändå rätt långt ifrån liksom utbrändhet. Men vad tror du, det här liksom, ditt sånt driv och det här liksom att du ska, jag minns att du har berättat om du ska skriva ett skämt, måste skriva ett skämt varje dag.
Ja, just typ det.
Vad tror du att det kommer ifrån, eller vad bottnar det i?
Det kommer från uppväxten. Att mina föräldrar har, kanske framförallt min mamma har press. Alltså dels, jag har väl studerat min pappa undermedvetet och imiterat honom undermedvetet, för att han är väldigt effektiv och disciplinerad liksom, och sitter och skriver sina böcker på kvällarna och sånt där. Och sen plus då att min mamma har varit mer hands-on, uppfostrat i det, om jag satt framför tvn och kollade och slötittade på tv, så kunde hon ställa sig bredvid tvn och säga, vad tittar du på? Så sa jag, nej, inget speciellt. Om det inte är något speciellt så ska du göra någonting ska du göra läxorna eller läsa en bok eller någonting som hon då tyckte var produktivt.
Mm.
Att då ska du inte bara sitta och slötitta på tv. Så att man ändå uppfostrar någon slags dåligt samvete.
Egentligen är du den här perfekta liksom, medborgaren som ständigt producerar. Liksom.
Ja, det gjorde... Tack.
Jag menar inte... Ja.
Du menar inte som en komplimang?
Både och, tror jag. Att, någonstans...
Ja. Nej.
Men jag är också väldigt dålig på liksom bara så här slöa liksom och inte göra någonting.
Ja, nej, men det är väl, jag tror jag bara fått ett frö av dåligt samvete varje gång jag slappar.
Ja.
Så att jag inte kan göra det. Nej. Och sen var det väl en klassisk ungdomsrevolt att jag försökte bryta mot det och bli slacker. Men likt de flesta ungdomsrevolter så går folk tillbaks till det som deras föräldrar förväntade sig av dem.
Ja, jo, kanske. Jag är då uppvuxen i liksom frikyrkan och har inte gått tillbaka till den. Så det, men,
det kommer.
Ja, man vet aldrig. Ja, nej, men det är intressant. Jag vet inte, det är också så. Jag tycker det är så himla mycket nu. Det känns som det är så oerhört inbyggt i samtiden just att man förväntar sig här, göra saker och prestera hela tiden och sen visa upp att man har gjort det.
Mm.
Det är liksom nu när jag har försökt så här, du vet, gått in för att trycka bort mitt överjag så där, som vill att jag ska göra massa saker och så verkligen försökt inte göra någonting, så har jag liksom omedvetet skapat nya prestationsmoment. Att jag typ så där hörde så, det är bra att vara ute och gå mycket i naturen. Mm. Jag bara, då är jag bara ute och går, lyssnar inte på någon podd eller någonting, bara går helt så här längs med vattnet typ så här. Men så ganska snart så blev det att men jag hörde något från en kompis som pratade om att men du vet, folk, om man går 12 000 steg om dagen så lever man sig så många år längre, visat statistiken typ så här.
Mm.
Och då började jag så här halvt omedvetet hålla stenkoll på den här appen i telefonen som räknar hur många steg man går. Så blev det så, men nu har jag bara gått 9 000 steg idag, så tvingade jag mig ut och gå en runda till på kvällen och så där. Och sen efter ett tag blev jag så, men shit, fan, det var inte här, det var ju det här jag skulle komma bort från. Protesterat, så slutade jag med det. Och sen liksom har jag provat sådana här, du vet, meditationsappar och sånt.
Mm.
Och då står det typ i dem så här, great job! Nu har du mediterat 8 timmar och 34 minuter. Share your stats with your friends. Typ. Och liksom, och jag typ så här köpte en bok om sömn eftersom jag haft sömnproblem. Mm. Och då var det liksom att den att det stod liksom inledningen att den boken skulle hjälpa en och så här hitta vägen till den perfekta natten.
Mm.
Typ så, inte bara så att man ska liksom få lite ordning utan man ska så sikta på den perfekta natten. Så jag känner liksom att till och med när man försöker så här koppla bort allt och bara ta hand om sig själv så är det som att så här, hela samtiden bara skriker åt en så, gör saker och visa upp vad du har gjort typ.
Det är frågan om det är samtiden som jag skriker eller om det är liksom att vissa har den personligheten eller den uppfostran som...
Ja, men jag tror både och. Alltså, jag tror att det samverkar. Men jag tycker inte att mina föräldrar har... Alltså, jag har inte den här klassiska grejen att mina föräldrar bara bekräftade mig när jag gjorde saker eller
nej.
Så.
Nej, men sen jag ska inte säga att mina föräldrar heller bara bekräftade mig när jag gjorde saker. Men de satte ner foten och man bara slappade liksom.
Ja. Nej, men för mina föräldrar var väl också just som du sa med din pappa, att båda mina föräldrar kanske har gjort mycket.
Mm.
Alltså, de har inte liksom lagt någon värdering i det så officiellt, men jag har väl sett dem göra jättemycket grejer och prestera mycket, och då har man väl liksom undermedvetet plockat upp det också.
Och med de orden avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter Adam Svanell.
Fullbordat samtal.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.